Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Bergen.
Och jag heter David Jakobsson.
Och nu sitter vi, eller står, i Expressens poddstudio i Stockholm.
Jag sitter där. Faktiskt.
David fingrar febrilt på sin dator här för att leta fram dagordningen eller punkterna. Eller
ja, vi har gjort något slags
inspirationslistan.
Det har ju varit lite rörigt den senaste veckan, kan vi säga.
Ja, vi har ju, som ni kanske har sett, varit och hört, varit i Danmark för årets biltestveckan. Och det var ju fantastiskt. Vi hade, tror jag, 62 olika bilar, 30 olika modeller att köra. Så vi körde. Vi fotograferade och filmade och grejade. Och vi skrev på nätterna och poddade lite här och där. Och gjorde en hel massa. Man upptäcker då att det fanns inte så mycket tid för att skriva och sånt.
Nej, vi har lite kvar, måste vi säga. Men vi har ju börjat nu att pytsa ut undan för undan lite nybilstester och sådär på vår sajt, alltombilar.se.
Ja, vi räknade ihop till, det blev 13 till slut.
13 bilar, nybilstester.
Ja. Bilar som vi inte hade kört, som var där.
Ja.
Några visste vi ju såklart om att vi skulle kunna köra där och så. Så då har vi liksom väntat in dem lite grann. Men det var ju kul. Och vi hade ju ett dramatiskt älgtest som vi berättade om i förra podden lite grann. Vi berättade ju lite om XC90 som överraskade där, och vi fick höra av projektledaren om vad han tyckte och varför det gick som det gick. Så det kan ni lyssna på i en annan podd. Och i en podd så intervjuade vi en Toyota-representant
som Bengt Ahlström.
Som pratade om Toyota Mirai, vätgasbilen. Så den har ni också att lyssna på. Du stod och filmade älgtestet och jag satt vid ratten. Jag vet att från förra året så är det händer lite mer från utsidan faktiskt. Och det kanske händer allra mest i baksätet. Vi kör ju som vi kanske har berättat med full lastad bil. Och sitter man i baksätet så kränger det rätt hårt.
Ja.
Men det ser rätt intressant ut från utsidan också. Man ser när någon står på framhjulen och lyfter bakhjulen i luften till och med.
Ja, jag tror att jag kan bedöma lika mycket som du kan från ratten där, vad som egentligen händer med bilen. För det är väldigt tydligt om det är en harmonisk resa eller inte. Flera bilarna lyfter ju ganska ordentligt på ett bakhjul till exempel. Det är ju för ingen stor grej, men någon bil, vilken var det som, Espace, Renault Espace. Där ser man ju tydligt att det här är någonting som inte är bra när bilen kommer farande. Det kan vi se direkt.
Vi kan ju se, vi har skrivit om varje bil som ligger en text på vår sajt, och det ska komma upp filmer också småningom. Men den stora skillnaden mellan bilarna kan man väl säga att bilar med hög tyngdpunkt och mjuk fjädring får problem. Vissa tillverkare tycker att man ska använda antisladd eller ESP hårt och mycket direkt, så man bromsar ner bilen, vilket gör den okörbar i det närmaste. Men man får ju ner farten. Det kan ju vara bra. Och sen har väl långa bilar generellt svårt i den banan, även om det inte är någon absolut sanning.
Det fanns ju ett lysande undantag från den regeln, BMW 7-serien.
Ja, den är ju väldigt... Vi körde inte den längsta hjulbasen, men ändå så är det en bil med, som är väldigt lång, och den klarar sig galant i... Jag tror inte det är allra snabbast, men bland de snabbaste.
En annan bil, Skoda Superb, är också lång. Den har ju en hjulbas på drygt 2,8 meter. Hur gick den där?
Den klarade sig också bra. Den var en typisk folkvagn, kan man säga. De kändes väldigt lika, alla dem. Vi körde i Touran också.
Mm.
Och vi kände igen, vi körde Audi A4. Man känner verkligen igen hur de jobbar med ESP. Den är inte så kraftig påverkan av ESP, och den är ganska fin och linjär styrning, så man blir inte överraskad i svängen.
Det finns ett tänk som går igenom modell för modell,
ja,
menar du?
De har bestämt sig för ungefär hur bilen ska uppträda.
Mm.
Det kan man inte säga om alla. Till exempel Ford S-Max kan ju upplevas ganska så här stor och tung när man inte kör den på vanlig väg. Och styrningen kanske är, alltså, lite seg i början när man bara kör runt. Men när man gör den här panikstyrningen, då var den ju extremt snabb. Mm. Och det blir man väldigt överraskad av.
Mm.
Det fanns några andra också nu som man blir liksom överraskad av hur snabbt det svänger. Men med 7-serien till exempel, då tänkte man ju att det här är ju så långt, så nu måste jag ju verkligen vara med och svänga snabbt. Men den var ju så snabb och direkt styrning, så man fick nästan vänta in så här, här ska jag svänga. Så man behövde inte brottas med den direkt.
Mm.
Vi hade väl, var det Kia Sorento som klarade banan i 60 km som var den klart sämsta då, om man säger till rent hastighet.
Mm.
Men den är ju ett exempel på när fjädringen är så mjuk så att den ställer till problem.
Mm.
Espace var ju inte så lysande heller. Men där var det mer en ideologisk skillnad, det här med att den bromsar ner farten så mycket.
Mm.
Den jobbar så mycket med ESP så att vi kommer knappt ur banan där.
Det är ju faktiskt människor som bygger de här systemen, och människor har olika preferenser. Människor tycker olika saker. Det handlar om allting med en bil. Det handlar om hur en styrning ska kännas och hur en stol ska kännas att sitta i, och hur ett ESP-system ska funka. Det är ju rätt spännande att jämföra.
Ja, och som sagt, SUVarna har ju alltså det är ju ett problem med dem. Mm. För de ska då, de har en hög tyngdpunkt. De är oftast ganska långa. Inte alltid, men ibland. Och sen ska de då ha bra komfort, men upplevas sportiga.
Mm.
Så de är både styva, alltså hårda och mjuka på samma gång.
Mm.
Som vår kollega Åka Mats som beskrev det på Mazda CX-3, att den är väldigt hoppig när man kör. Alltså den känner av små saker i vägen. Men när du kommer till långa gupp, så att säga, lite längre emellan, då är den väldigt mjuk. Då gungar den fram.
Mm.
Och det här blir ju då en märklig upplevelse i den här undanmanövern. Så den är liksom hård på ett sätt, men ändå mjuk när den väl går igenom fjädringen.
Mm.
Och det är en typisk kompromiss som man måste göra när man bygger en SUV.
Mm.
Och det ska vara sportligt, och det ska vara bekvämt, och det ska vara allt på en gång.
Mm. Sen finns det nog lite olika sätt hur biltillverkare hanterar det här med ESP. Många arbetar ju ganska länge med bilen helt utan säkerhetssystem. De vill att chassit ska kännas helt perfekt. Sådär. Nu har vi kommit så långt vi kan. Sen adderar de ett säkerhetssystem. Men sen så finns det nog vissa som ganska tidigt i produktionen börjar med att liksom, sätta in det här ESP-systemet och rädda upp det hela. De räddar upp ett dåligt chassi. Liksom.
Ja. Och att den sladd, alltså den kränger inte så mycket, eller den bromsar farten istället för att ta hand om sladden.
Mm.
Ja, det var väldigt kul att göra testet, och vi har väl redan funderingar på hur vi ska kunna utveckla till nästa år och göra det ännu lite bättre. Till exempel så kör vi alla bilar i någon slags normalläge. Vi gör inga inställningar för sport och prestanda och sånt, men det kanske är värt att göra det, för allt fler bilar har ju sådana olika körprogram som ställer in fjädring och styrning och sånt. Vad var det annars, tycker du, av om vi sammanfattar Tannis-veckan? Vilken bil imponerade mest?
Jag blev väldigt imponerad av BMW 7-serie, måste jag säga. Det är en grym bil. Alltså den är i första hand byggd för att vara så bekväm som möjligt och så lyxig som möjligt. Men samtidigt så lyckas de göra en bil som faktiskt är kul att köra, som är riktigt pigg. Det känns spänstig bilen. Och den där kombinationen är inte helt lätt att få till. Man tittar på konkurrenterna, på Mercedes S-klass till exempel, som är den absolut, ja, det är väl den liksom ledstjärnan i klassen, och den bilen är ju fantastiskt bekväm men inte alls kul att köra. Så BMW har lyckats få till något speciellt där, tycker jag. Något annat som sticker ut, vad ska vi säga då?
Jag tyckte det var kul att vi hade Ford Mustang där, V8. Det är väl inte en bil som man tänker sig kunna vinna årets bil, men den hade Ford tagit dit, så det var ju, ja, det var ju kul. Vi saknade Audi R8 som,
ja, den skulle
borde
varit där,
ha varit där, eller de hade aviserat att den skulle komma. Vi saknade Audi A4 Avant, vi körde bara sedanen.
Men det var å andra sidan en väldigt bra bil. Eller hur? Avant, eller A4 Sedan.
A4 Sedan.
Ja,
en vi grym ska bil. Väl köra Avant här inom kort. Jag blev faktiskt överraskad av lilla Opel Karl.
Ja, du fattade tycke för den där lilla bilen. Och,
ja, jag har ju pratat med mig varm om Astra här.
Ja.
Och så kom, de har ju bara gödslat med småbilar Opel. De har ju Adam och ja, lilla Corsa, och nu kommer det en som heter Karl. Men det var väl, jag vet inte, det var väl inget jättespeciellt med det, men man tänker sig att den ska vara, ja, inte så bra så att säga, men det var ju rätt okej. Den klarade sig väldigt bra i det här älgtestet också.
Noterade du avgasröret på den här bilen?
Ja.
Det var ett fantastiskt litet avgasrör. Det var ungefär som
ett sugrör.
Ja, ett sugrör. Någonstans mellan sugrör och varmkorv.
Det var ganska... kommer inte att gå ut med någon pressmeddelande om designen av avgassystemen, vilket många andra gör. Man gör ett eget litet utskick om bara exakt hur avgasröret ser ut.
Ja, men det var faktiskt en trevlig bil. Men det där körde ju du först av allt i älgtestet.
Ja, precis.
Och jag hann ju inte ens få upp kameran innan du prompt skulle ut och
nej,
köra den där.
Jag hade några kollegor som var ivriga att komma igång där på morgonen. Ja, men den var ju kort. Och det är som sagt inte alltid småbilarna lyckas bra där, för de är så instabila. Och ja, ofta kan det vara ESP där också som bara räddar upp allt. Men den var ju jättebra. Liksom. Har de byggt ett stabilt chassi och har så kort bil, då går det fort igenom banan. Vi gjorde ju inte bara älgtest, man kunde testa lite mörkerkörning, och vi hade intervjugrejer där, och ja, det är en fullspäckad vecka faktiskt.
Ja, en bil som sticker ut lite, om jag bara får addera den, det är ju en bil som inte var där ens, den var ju utom tävlan, men de hade släppt dit Honda Civic Type R, och det är ju en speciell bil, måste man säga.
Verkligen.
Den är som hämtad ur ett tv-spel eller ur någon sån Need for Speed-film. Ja. Tokyo Drift.
Ja.
Helt galen bil med galet turbopysljud när man, när man växlar. Och gick fort som bara den.
Nej, man känner sig verkligen som man är ute och racear på gatorna i Tokyo en sen natt.
Ja, vad galet. Den var väldigt kul att köra, måste jag säga. Nu ska jag googla bara där för vad den gjorde på ringen. För den här var...
Men jag vet ju, den förra, den kunde man ju få hjulspinn liksom, ja, upp på trean. Alltså man kunde stå stilla och få hjulen att spinna på ettan, får man trean i princip. Det var... Men ja, den här är lika galen. Jag vet, vi var ute och körde tillsammans med MX-5 och Mustangen. Och så hoppade vi lite emellan och byttes av. Och det här, ja, alltså accelerationen tog ju aldrig slut. Det bara ökade och ökade liksom. Så de andra var ju en, ja, det var ju tre helt olika busbilar. Alltså så olika som man kan tänka sig.
Nu har jag hittat det här. 7 minuter och 50 sekunder.
7 sekunder.
7 minuter, 50 sekunder, 63 hundradelar har Type R gjort nordslingan på. Oj. Det är ju riktigt snabbt.
Det är väldigt snabbt. Ja. Det måste vara skicklig chaufför då, va?
Ja.
Man håller varvet uppe också.
Det var inte jag bakom ratten där, kan jag säga.
Rätt tufft växlande och hålla varv på motorn. Och...
Mm. Men den där motorn förvånande mycket bottendrag, tycker jag. Sådana där små turbomotorer, annars så måste man ju varva så mycket för att det ska hända någonting. Men här var det ändå, den bet ifrån rätt tidigt. Vilket jag tyckte var, ja, den gjorde den mer lättkörd än vad jag trodde den skulle vara.
Honda hade ju även sin Jazz där och sin HR-V.
Mm.
Och både Jazz och HR-V tycker jag är liksom jättemycket bättre än de gamla.
Jag hann inte köra HR-V.
Jag körde ju HR-V i Portugal. Nej men de har liksom, HR-V har varit väldigt tråkig och Jazz är ännu tråkigare, men nu Jazzen har blivit mer som en liten Civic och HR-V har blivit lite tuffare och snyggare och bättre. Så de har lyft sig lite grann.
Mm.
Vi pratade ju med, när vi var där så var det ju inte klart om Jenson Button skulle fortsätta köra i McLaren Honda, men vi förstod på PR-avdelningen att de gärna ville att han skulle vara kvar. Och nu är det klart att han ska köra ett år till, minst.
Såg du Formel 1 i helgen?
Nej, jag läste lite om det. Det var ju inget kul för Marcus.
Nej, jag började titta men slog av sen.
Det var ju en rätt tuff olycka där på lördagen, men som gick bra.
Mm.
Carlos Sainz Jr. klarade sig bra.
Mm.
Ja, om vi ska lämna... Ska vi lämna Tannis? Det känns lite vemodigt. Det tar ett år innan vi kommer dit igen.
Ja, men vi kan ju prata om lite bilar som vi ändå har kört och jämfört med varandra där. Vi körde ju till exempel nya Audi A4 mot BMW 3-serien och Mercedes C-klass. Då hade vi med oss en BMW och en Mercedes hemifrån för att vi skulle kunna göra den här lilla trekampen.
Ja, trekanten.
Nej, trekampen sa jag faktiskt.
Det var ju, då ska vi säga att 3-serien är facelift på. Mm. Sen den är så ny, relativt ny. Mm. C-klass är väl ett år gammal, lite drygt.
Mm.
Och A4 är ny.
Ja, och vi hade med oss en kombi och BMW och en kombi och Mercan. Vi hade hoppats på att Audi skulle vara kombi. Men som sagt, vi fick bara en sedan.
Eller bara, men om du ska välja, det är populärt i sådana poddar här. Jag lyssnar mycket på NFL-podden nu. Då är det alltid så här, kallat game picks. Man ska ta en vinnare i varje match. Man ska ha en vinnare i den här matchen.
Och det här är väl en av de svåraste matcherna någonsin. För det här är ju tre fantastiskt kompetenta bilar. Så att någonstans i slutändan så handlar det här mest om tyck och smak och vad man gillar, vilken stil man gillar. För om man börjar jämföra specarna på de här bilarna eller specifikationerna, så är de väldigt, väldigt lika. Det måste man säga. Och nu ska vi säga att BMW vi hade med oss var ju svårt dopad, eftersom den hade 330, det var en 330D, alltså med den stora dieselmotorn som är helt ljuvlig att köra. Och de andra hade lite mer beskedliga motorer. Men BMW är för mig den bil som är roligast att köra. Den är oerhört tajt. Man vet precis var man har den. Mercedes är väl den som är skönast att åka i, tycker jag. Och Audi är någonstans mitt emellan de här, som du brukar vara.
Det är lite vilken sida man vaknar på.
Jag är ju både BMW och Mercedes-kille på något sätt. Men jag skulle nog säga... Jag säger Mercan. Ja. För att man åker så bra i den.
Ja, man åker riktigt skönt. Men sen ska jag säga så här, jag tycker att de har blivit bättre också. Jag tror vi pratade om det i någon podd där, att de Mercerna har blivit mer åt BMW-hållet. Men är det för att man är lite förförd av varumärket? Alltså, eller förförd vet jag inte. Men att de har gjort så bra. Då har ju kört några suvar här och man...
Jag vet inte, egentligen Mercedes har nästan fått varumärket emot sig i Sverige, kan jag tycka. Det har ju det började väl med alla rostbekymmer på förra E-klassen. Och sen så har det väl det har inte varit någon hög klass att köra Mercedes, om man säger så här.
Nej, jag menar med förförde att vi har kört många bra Mercedes-bilar år, för de har kommit med många nyheter. Egentligen från C-klass förra året och fram till nu.
Vi har kört massa Audi-bilar och BMW-bilar också som har varit nya och fina. Så att, jag tror inte att det spelar någon roll. Men bara en sak som jag störde ihjäl mig på den här Mercedesen som vi hade, C-klassen. Att displayen och infotainment-systemet, det låste sig.
Det är ju något fel på.
Gång efter gång efter gång när jag försökte köra hem den här bilen. Alltså, kopplade in telefonen och skulle lyssna på en bra ljudbok. Och efter 10 minuter så låser sig systemet och displayen är alldeles sträckig och jag kan inte påverka det på något sätt. Sen efter en stund så startar den om och tar några minuter och så hoppar ljudboken igång igen. Kan jag lyssna en stund och sen så låser sig systemet återigen.
Jag slet ut den med alla mina poddar när jag körde den.
Ja, det är ditt fel. Okej. Okay. Men BMW däremot, när jag körde, den körde ju jag ner. Det funkade klockrent, men det hackade hackade lite grann med blåtandsuppkopplingen i den. Så att om jag lyssnade på musik, då lyssnade jag på musik och då så hackade den och liksom bluddrade till ibland på ett väldigt irriterande sätt.
Ja, nej, det var, jag hade nog valt BMW i det gänget. Vilket ju inte jag brukar göra.
Nej.
Jag brukar ju nog vara mer Audi.
Jag brukar också vara mest Audi.
Men jag gillade faktiskt den här ordentligt. Även om instrumenteringen inte är så här up to date. Så, men den blir nog bättre framöver.
Nu körde du, de hade Audi A4 med den stora dieselmotorn och automatlåda på plats också.
Nej, jag körde bara den vi fotograferade. Mm.
Och då var det en 150 hästars bensinare. Ja. Bra bil.
Du var ju inne på det i din lista här att vi verkligen ska prata om motorns betydelse för bilvalet.
Ja, vi satt och snackade någon gång sådär, ska man köpa bil så är det rätt viktigt att provköra med rätt motor.
Och när vi provkör så vi berättar såklart vilken motor vi kör och så, men och ibland kan det också handla om att vi inte får tillgång till den motorn som blir storsäljare i Sverige när vi gör första testerna. Men det kanske kommer lite senare då. Sen kan det ju hända nu som när det har gått ett år med C-klass, då kan det ju mycket väl vara så att det kommer en ny uppdaterad motor till modell år 2016.
Har du någonsin kört en bil provkört med en herrjösses motor och då har du gillat bilen och sen får du köra med snikmotor och sen så upplevt?
Ja, det händer ju faktiskt. Det finns ju motorer som är för små framförallt. Eller också så här att det kan ju finnas sådana som är för stora, alltså det finns ingen mening att ha den kraften i den här en viss bil. Men jag gjorde ett jobb för väldigt, väldigt länge sedan. Det var på Audi A4 faktiskt. Då fick jag jag körde alla motoralternativen. Jag körde en några dagar och sen bytte till nästa och till nästa. Så var det liksom, det här är bästa motorn i den här bilen. Så det är ju det kan man ju göra.
Ambitiöst jobb.
Ja, nu finns det ännu fler motorer till alla.
Ja.
Till alla varianter också. Nej, men det, jag tror många väljer ju inte motor efter vad de vill ha, utan vad du har för skattebetydelse. Alltså om det är om det är miljöbil eller inte. Eller. Nu har väl det på, håller det kanske på försvinna lite grann den effekten. Men, men det är klart att om du väljer en gasbil så har du den motorn du har. Eller väljer du en hybrid så sitter du oftast med en bensinmotor i botten och kör mest på bensin.
Men jag tänker på den här BMW 3-serien till exempel. Vi har kört 3-serier förut med den mindre dieselmotorn 320D. Det är ju den storsäljande.
Ja, det är väl den de flesta har, det ser man ju.
Och man har inte alls samma känsla av lyx och premium som när du kör 330D.
Nej.
Det är en väldig skillnad.
På annat. Alltså då får man en motor som kanske inte spelar så bra med styrning och sånt. Alltså här känns det ju att allt hänger ihop. Du har ju samma respons i motorn som i styrningen.
Så kan det vara så att en motor är tyngre än en annan motor, vilket gör att bilen får ett annat uppträdande på vägen. Det är viktigt att provköra rätt motor innan man köper bil.
Ja, och det är inte så lätt för kunderna heller, för att det är inte alltid som återförsäljarna har alla motoralternativ hemma.
Nej. Men vad ska man göra då?
Åk till en annan säljare. Eller kräv att få köra den. Alltså, eller be om att få köra den ändå. Så att de tar hem den. Eller? Och då tar det ju lite längre tid. Men jag tror att det är värt det.
Köpa bil är ju en rätt stor affär. Så det kanske
Och nu, vi har ju tjatat om dieselmotorns förträfflighet i flera år. Och så har det ju varit. Men nu är bensinmotorerna gjort ett bra ryck. Så nu tycker jag absolut man ska gå tillbaka och jämföra med bensinmotorn. Gillar jag den här eller? Det är inte diesel per automatik längre. Nej. Om man nu bara ser till motorns uppförande. Nu är hela utsläppshistorien en helt annan. Men om man bara väljer motor på vad man gillar att köra. Så tror jag bensinaren har blivit ett bra alternativ igen.
Jag försökte räkna ut hur stor andel dieslar jag provkör på jobbet. Och jag tror att det är någonstans mellan 80-85% av bilarna jag kör här på jobbet är dieslar nu.
Ja, men det har ju handlat mycket om att återförsäljarna också har premierat dem. Alltså de har vill få ut dem. Eller importören i det här fallet. Så det är den som de tar hem som pressbil. Och det är låga utsläpp och sånt. CO2 ska vi säga. Men det kommer nog att ändras, och om ni har möjlighet så provkör gärna en bensinmotor igen.
Du, apropå CO2, apropå utsläpp, har du koll på vad som hänt?
Senaste nytt i
VW-skandalen?
Ja, jag vet ju att bilägare runt om i Sverige har börjat få brev från Folkvagn som berättar att deras bil är berörd. Mm. Det har väl inte sagts exakt vad de ska göra åt bilarna, och det finns ju olika åtgärder för olika motorer. Ibland kan det vara en ren mjukvaruuppdatering, ibland kan det vara en mer hårdvara som ska in. Vi ska försöka förklara det här med en liten text i veckan här, för det är fortfarande många som inte riktigt hänger med och förstår exakt vad det handlar om. Om man blandar ihop lite äpplen och päron, alltså man blandar ihop körcykeln och vad det här eviga tjatet om att tillverkarna uppger en förbrukning och den är i verkligheten en helt annan. Och det här som hände i USA kanske inte påverkar Europa så mycket, eller också gör det, det vet vi inte än. Det har väl också att göra med vad Volkswagen bestämmer sig för att göra med bilarna i Europa. Mm. I USA är det uppenbart att de måste göra någonting så att de kommer ner under den här gränsvärdet för kväveoxid eller NOx-gaser. Och då kan den åtgärden betyda att den börjar släppa ut mer eller mindre koldioxid. Det är lite motsatsförhållanden. Det är ungefär som en vickbräda. Mm. När ena värdet går upp så åker det andra ner, och tvärtom. Men som jag fattade så finns det ju ingen anledning att i Europa pressa ner kväveoxidvärdena och höja CO2 när vi har en beskattning och vi har regelverk som bara går på eller till stor del går på CO2. Mm. Men det är som sagt, det återstår att se vad Volkswagen ska göra åt bilarna här. Men jag tror många börjar fundera nu igen. Vad hände med min bil och varför? Mm. Och många gillar ju sin bil såklart. Har ju valt den och vill inte att den ska bli sämre.
Kommer det att påverka, vi pratar om bensin och diesel, kommer det att påverka dieselandelen tror du?
Jag tror att det är början till slutet för dieselmotorn. Jag tror att vi kommer att se kanske att reglerna skärps i Europa också för de här NOx och kväveoxiderna. Man kan säga generellt att i USA bryr man sig mer om att folk inte ska få cancer, och i Europa bryr man sig mer om klimateffekten. Mm. Och jag kan tänka mig att det blir så att fler myndigheter i Europa har fått upp ögonen för att det kanske är allvarligt med de här NOx-gaserna också, så det blir tuffare regler här, och då kommer det bli tuffare för dieselmotorn att klara sig. Det blir så dyrt att bygga den så att det är ingen idé liksom. Mm. De kanske måste ta 30 000 mer för bilen ut till kund, och de måste kunna räkna hem det här på minskad förbrukning, och om inte förbrukningen är så mycket lägre och priserna är som de är, då finns det ingen anledning att köpa en diesel. Så många har ju sagt att dieselmotorn är i praktiken omöjlig. Och de verkar ju få rätt nu. Nu fanns ju en Bob Lutz, som kanske kommer ihåg, en gammal GM-chef och en väldigt frispråkig herre, som när jag intervjuade honom på en bilsalong i Detroit, det här var ju minst 10 år sedan, mer kanske 15 år sedan, så dömde han ut dieseln fullständigt, så det här finns inga planer på att det här ska kunna gå. Du måste bygga en kemifabrik under huven för att kunna rena allt som du behöver rena. Mm. Och det kommer att bli för dyrt. Och alla skrattade åt honom, och sen verkar det som att han till slut fick rätt då.
Ändå har vi ju kört diesel nu då, väldigt mycket i Europa.
Ja, det har ju varit en 60-40-fördelning va? Mm. Men det kommer nog svänga. Det finns ju städer som pratar om att förbjuda dieslar helt. För de
Paris till exempel.
Paris, ja. För att de märker att luften blir bättre om de försvinner. Mm. Vi har ju en debatt här i Sverige om dubbdäck som förbjuds i vissa städer. Och det kan man ju tänka sig att det går vidare. Och ser man då ett samband mellan dieselmotor och dålig luft vad gäller cancerogena partiklar, ja då är vi kanske där också, att vi vi kommer få ett förbud eller högre skatt i, ja, högre trängselskatt och så. Mm. Men det var, vi har haft en liten en mejlkonversation med en läsare här som jämförde, och det kan man ju lätt jämföra, alltså förbrukningssiffrorna på en Passat i USA jämfört med i Sverige med samma motor. Och då är det ju klart högre förbrukning i USA. Väldigt mycket högre.
Alltså samma motor?
Samma motor. Mm. Och det handlar ju om att för att bränna bort mer NOx så behöver du öka förbrukningen. Mm. Öka bränslegenomströmningen. Så det var ju mycket, mycket högre CO2-värden för samma motor i USA än i Sverige. Men igen, vad är det som säger att de måste köra USA-specifikation på motorn i Sverige när reglerna inte är de samma?
Det rör inte det.
Nej, ja, det, rör, det här har inte folk riktigt svar. Och de, många ligger på dem och säger, nej, men nu får ni väl berätta vad ni ska göra. Liksom. Men det är inte så lätt för dem heller.
Nej.
Ja, vi ska försöka vårt bästa, och så håll utkik på vår sajt här, att vi ska göra en så här en lite enkel lista med det här är det som gäller och så här fungerar det.
Ja, vi får följa upp det där många gånger, tror jag. Du, får jag återvända lite till Tannis bara?
Ja,
vi pratade om bilar som har satt av, som har liksom gjort intryck på oss. En bil som du tycker mycket om, det är ju Mazda MX-5.
Nej, jag vet inte om jag håller med om det. Vi har gjort en tv-inspelning, ett litet prov på den bilen. Och den, ja, som jag sa när vi stängde av kameran, det här kanske var den ultimata sågningen av en bil.
Du verkar inte helt nöjd där.
Nej, det är väl, jag vet. Det är väl en rätt kul bil på sitt sätt. Men jag tror jag har svårt för bilar som inte är som de ser ut. Alltså där det bara är ett skal. Vi pratade om det igår när vi gick ut med hunden, så kom en Jeep Wrangler. Det är ju samma sak där. Den ser ut att kunna bestiga Mount Everest. Liksom. Så vet man att ja, men det är ju inget speciellt prestanda den där. Det är bara yta, det är bara ett skal.
Varje får ökläder, eller?
Ja. Och det är samma med MX, men den ser jättecool och tuff ut, men den går inget fort liksom. Den går inte ens nära fort.
Nej.
Det går inte att köra fort med den.
Men det känns fort.
Ja, det känns fort, men det gör det ju en hyrkart också. Liksom. Den är inget tuff för det. Sen var det här en cabriolet, så att det gjorde inte saken bättre.
Det är ett jätteminus för dig, det gillar ju inte sånt.
Nej.
Men nu har du ju en riktigt ärtig bil i garaget.
Nu har vi en Fiat 500... Vintage heter den till och med.
Ja.
Jag tycker den är jättekul. Kul bil.
Ja, men lite sådär pastell.
Den är ju precis som den ser ut. Det är bara en kul bil. Lite retro. Lagom retro. Snygg retro stil på den. Och den ska bara vara liksom kul att fara runt med i stan.
Mm. I stan, ja. Men du ska åka till Göteborg i den, är det så?
Jag vet inte om vi åker till Göteborg med den. Men den är ju precis vad du ser.
Ja. En accessoar.
Ja, precis. Det är som en handväska att fara runt med. Mm. Men vi ska köra. Vi har precis hämtat den, så den kommer att förgylla vårt garage under en vecka.
Spännande.
Vi såg ju, när vi hade hämtat den, såg vi Mini Clubman som snurrar runt. Den körde vi ju i Tannis också, men just de har ju sin världslansering i Stockholm. Så ni har vägarna förbi Stockholm och ser massa Mini Clubman, så beror det på att här lanseras bilen för hela världen. Jag tror det var 6000 hotellnätter ska den lanseringen generera i Stockholm.
Herregud.
De ska ligga här i flera veckor. De hade 300 plus journalister, tror jag, som var här, eller har varit här, eller ska hit. Mm. Och sen ska världens alla återförsäljare av Mini komma hit. Så flygs de hit från Mexiko, Brasilien, Kina, ja, överallt där de säljer Mini. Så flygs de till Stockholm och så får de köra runt här.
Galet.
Ut till Artipelag och ha presskonferens och sen in till stan och bo på hotell.
Vad tyckte du om bilen då?
Clubman. Ja, men jag tyckte att den var ju mycket bättre än den var tidigare. Och så jag tror jag skrev det också, att nu kan man faktiskt ha bara en Mini. Förut var det andra bil eller tredje bil.
Mm.
Men nu skulle man faktiskt kunna klara sig med. Den är så pass bekväm att köra även långt, även om det bullar lite fortfarande, lite vägljud. Så, men man klarar sig. Man kan köra till Göteborg. Men.
Nu ska vi säga att vi faktiskt körde Cooper S-versionen som har en motor på 192 hästar, kan det stämma?
Så kan det nog vara, ja. Jag har skrivit rätt så många nybilstester nu, jag kommer inte ihåg alla. Ja, men nej, det känner jag gärna siffror.
Drygt 190, ja, den gick ju faktiskt som en skålatroll, den där lilla bilen. Det var jätterolig.
Men visst var den snygg den vi såg här i Stockholm. Vi hade en silverfärgad i Danmark.
Ja, då såg den lite tam ut tycker jag.
Här var riktigt snygg med någon gräddvit.
Ja, så mycket läckrare ut. Lite mer din Fiat 500 i känslan där.
Men den ska ju vara snygg. Det är därför man köper en sån där.
Ja, precis.
Den ska ju vara frän liksom, och personlig. Mm. Man kan ju plocka på hur mycket paket och prylar som helst till. Det är mer en livsstil man köper. Det är som att köpa en Harley Davidson. Man köper liksom Harley Davidson med fransjackan och allting. Mm. Lite så här med Mini.
Så jag tror att Harley Davidson har lättare att få det till att man köper sig en livsstil än vad Mini har nu för tiden.
Ja, nu för tiden kanske. Nej, men jag kan absolut se en sån här en BMW X5 och en Mini Clubman stående på garageuppfarten.
Mm. Inget annat?
Ingen Harley Davidson.
Låter billigt. Ja. Nej, det blir ingen av dem på min garageuppfart faktiskt. Däremot Skoda Superb Kombi. Som vi också körde i
Tannis. Den har du blivit förälskad i.
Ja, faktiskt.
Vad ska du med allt baksätet till? Dina barn är inte så stora.
Nej, men jag ska sitta där när min fru kör.
När din äldsta son kör, då?
Nej, men faktiskt när man har mindre barn så är det ju nästan viktigare att ha ett stort baksäte, tycker jag. Så när man ska in med en barnstol och ungarna sitter med benen rakt fram och behöver lite plats. I en Skoda Superb Kombi så kan de inte sparka mig i ryggen. De når inte fram.
Det som min pappa sa när jag satt i baksätet. Benen ska vara på golvet, eller fötterna ska vara på golvet.
Ja,
det är ju, på mattan.
Det är ju lätt.
Det fick inte komma något. Det fick inte vara någon sko på sätet eller på dörrsidan eller på B-stolpen eller något. Inte ens helst inte alls på den här kardantrumman.
Nej.
Fötterna på mattan.
Mm, ja, men det är väl en bra regel, framförallt om man nu har sån här fysons klimatanläggning med dyra knappar och sånt där på den här kardantunneln.
Men det är mer än bara ett baksäte.
Ja, visst är det. Jag har ju skrivit om den här bilen för med i sedanutförandet. Ja, det är en väldigt, väldigt bekväm bil. Under skalet så är det väl nästan bara nya Passat-grejer som finns där. Men de har ju valt en helt annan väg. Passaten ska vara... jag tror att de har tänkt sig att Passaten fortfarande ska kännas lite sådär sportig. Lite mot BMW-hållet. Mm. Lite rapp i styrningen och sådär. Skoda helt släppte där och struntade blankt i om den här bilen är kul att köra eller inte. Utan de tänker komfort och de tänker att det ska vara en praktisk bil på olika sätt. Och den går ju jätteskönt, måste man säga. Den går tyst och den är mjuk, nästan lite amerikanare.
Inte Mercedes som de var förr.
Ja, som Mercedes var förr, nästan. Och sen så är det ju ett grymt bagageutrymme på 660 liter. Med låg lasttröskel och bred lucka ordentligt. Nej, grym bil.
Den ser väldigt lång ut. Men
den är lång.
Men den är inte över 5.
Inte över 5, men den är där uppe och nosar på 5-sträcket. Mm. Hjulbasen är ju grejen. Och det är ju det som har skapat utrymmet i baksätet också. Och det är också viktigt för komforten att den blir så lugn. Sån skulle mycket väl kunna stå på min garageuppfart snart.
Men den är lite stor. Downsizing är inget för
du, BMW X5 snackar om på din garageuppfart precis.
Ja, men Mini. Så.
Och en Mini, ja. Det är två bilar.
Men jag tror att det är bra då. Är inte downsizing-trenden tydlig eller?
Ja, det är klart det. Det är klart det. Alltså jag cyklar ju egentligen helst. Men
det kanske är de här V70-köparna lockas väl av det här. Som inte behöver gå ner till storlek.
Ja.
Precis. Det finns ju en grupp, vi har ju några här på jobbet som har haft V70 som tjänstebil jättelänge. Mm. Så kommer de nu krypa. Ja, men jag behöver ju inte så stor bil egentligen. Och så.
Nej.
Ja, men vad ska du göra? Ja, men jag kör någon så här jordsäck ibland. Ja, men då kan du ju ha en annan kombi. En mindre kombi liksom.
Ja, eller en...
Men sen finns det andra som säger, nu har vi liksom dubbelvagnen och nu ska vi ut på bilsemester och det är för liten bil. Och.
Mm. Ja, men jag tycker att det är allt för få som tänker sådär, som de människorna. De flesta köper ju alldeles för stor bil.
Mm.
Att man köper för alla eventualiteter och så sitter man själv i bilkön liksom, och släpar runt på ett halvton skrot extra. Den kanske ska ha en sån här Fiat 500.
Med takbox,
det är ju bra. Nej, men en liten bil med dragkrok och sen så hyr man ett släp när man behöver. Mm. Det går ju.
På tal om takbox så jag kanske berättade att jag var på testanläggningen där Härryda. Och sen i en annan podd så råkade jag förväxla Härryda med Hällered.
Ja, ja.
Men Volvo är på Hällered, Thule i Härryda som skrev.
Ja, ja, okej. Okay. Jag trodde vi skulle in på ditt favoritämne takboxar igen här.
Vi pudlat lite där. Ja. Rätta till. Rätt ska vara rätt.
Men pratade vi speciellt mycket om det där besöket? Har du berättat nu vad kommer hända med takboxarna framöver? Vad är de stora grejerna?
Stora grejerna? Nej, det vet jag inte riktigt. Jag noterade att några killar där försökte stänga en takbox som de höll på och testade. Och då blev det här klassiska att man trycker ner den på ena sidan så åker den upp på andra sidan. Så får man inte igen låset. Så där har de en utvecklingspotential. Mm. Jag tycker de ska försöka få till det att man ska kunna stänga en takbox med en hand. Låsa den med en hand.
Fjärrkontroll?
Ja, gärna. Det tycker jag ska vara målsättning. Mm. För nu måste man ha två händer. Man måste hålla ner. Egentligen behöver man ha tre händer. Man behöver hålla ner den fram och bak. Och sen behöver man vrida på nyckeln. Mm. Så det är inget bra. Det var ju skönt. På tal om det, luckor och så. Min hade ju cool baklucka. Mm. Dubbeldörrar bak. Och man trycker en gång på fjärrkontrollen så öppnas ena. Och trycker man en gång till så öppnas andra. Mm. Det var ju fränt.
Mindre fränt är ju faktiskt att man kan råka stänga dem där i fel ordning. Är det så?
Ja, man kan inte stänga dem, men man kan försöka.
Man kan förstöra dem.
Förstöra dem, ja. Trycka in. Men hur ska man? Det måste ju vara så att man kan.
Alltså att det måste ju vara så att man inte kan stänga dem i fel ordning.
Ja, men hur ska de lösa att jag liksom forcerar ihop dem? Försöker och... Men att en inte ska kunna gå och låsa. Den ena ska inte gå och låsa fast liksom.
Jag vet inte, men om man stänger den högra och sen så klappar man igen den vänstra, då får man ju en ful lucka. Ja. Det kanske inte är så smart det där med dubbeldörr egentligen. Det kanske mest är tufft. Jag vet inte.
Ja, då får man ju lära sig hur man stänger.
Ja, ja. Mer då, vad händer framöver?
Ja, jag ska ju köra 500. Sen ska jag ju till Volvo på torsdag. Vi spelar in här på måndag. Jag ska dit på torsdag och titta på deras elektrifieringsprojekt.
Mm, spännande.
Vi ska gå in på någon designavdelning och titta på någonting som jag inte får berätta.
Mm, vad kul, vad roligt.
varken nu har jag ingen aning om vad det är, men även när jag har sett det så får jag inte berätta det heller. Jag får inte ens berätta att jag har sett det.
Drömläge för en journalist, inte få berätta vad man ser.
Ja. Men det blir väl spännande. De sa väl i Tannis nu att det är bestämt att S90 presenteras i Detroit.
Just det.
Det blir, även om vi har ju febrat om det i podden här, om att det kommer att vara en anvisning i Sverige under hösten, men det blir det alltså inte.
Vi hade väl hoppats på det så att vi kunde stryka det där med Detroit från vår kalender.
Ja, och så blir det då en V90 i Genève. Mm. Sen avslöjade ju han, projektledaren också i förra podden, att en S90 finns ju, eller S60 finns byggd.
Ja.
För hela chassit och motor... logistiken och monteringen är gjord för S60. Alltså den minsta bilen i hela SPA-plattformen.
Jag tyckte det var spännande att han berättade att de börjar med den minsta. För att de måste göra så att börja med den minsta för att det är enklare sen att skala upp det hela än att skala ner.
De har ju en S60 är redan klar.
Ja, den kör de runt med.
Ja. Och där kan man ju se att det kommer en XC60 också. Mm. Så jag tror att efter 90 så är det väl 60 bilarna då, vi får se.
Mm. Det är spännande.
Om de inte kommer med en XC90 Coupé kanske.
Typ som BMW X6.
Ja. Den är ju, det är ju populärt nu.
Ja. Men fullkomligt meningslöst.
Eller GLE Coupé.
Eller GLE Coupé. Ja. Den gillar ju du.
Nej, jag gillar X6 också. Men sen kommer nog 60 bilarna rätt snabbt på.
Mm.
De sa ju också att det blir två hybridbilar per år framöver.
Mm.
Så det blir väl då, vad blir det nästa då? Det blir S90 V90 nästa år.
S90 och kombin V90. Som alltså hybrider. V70-ersättaren, de kommer ju som plug-in hybrider båda två. Och sen så borde det vara 60, S60 och V60 då.
Ja, om det inte kommer med XC60 före.
Ja, det kan de mycket väl göra. Fast, ja.
Sen har vi ju hört att alla återförsäljare skriker ju efter en XC40.
Mm.
Men det är kanske inte så. Det blir väl på nya plattformar som de håller på att utveckla nu.
Tillsammans med Geely.
Mm. Mm. Så blir det någonting. Blir det hybriderna som blir i Kina då? De har ju bilsalongen i Beijing att ta hänsyn till i slutet på april.
Ja, kanske blir så. Ja, spännande.
Mm. Hade vi med? Vi måste ha med på din lista.
På min pratarlista? Mm. Nej, det var bara det. Jag har inte pratat klart.
Ja, nej, men håll utkik på vår sajt här så får ni lite rörliga bilder från alla nybilstester. Och vi ska som sagt försöka förklara Volkswagen-skandalen igen. Annars får vi ta in Hans Rosling. Det är väl snart den nivån på den här skandalen och alla missuppfattningar.
Jag tycker inte att det var en dålig idé. Faktiskt.
Hans Rosling förklara.
Det är annat som händer. Jag ska ju faktiskt också köra elbil.
Ja, du ska ju köra el. Du ska inte påverka klimatet.
Nej, inga förutom att jag ska flyga till och från Nis. Då. Det påverkar ju naturligtvis.
Nya Nissan Leaf.
Ja, ny är väl kanske lite att ta in, men de har ju uppdaterat den här bilen. De visade upp den på bilsalongen i Frankfurt. Nu har de piffat till lite här och där och de har framförallt gett den en lite längre räckvidd. Vilket väl är
bra. Var det 20 mil eller?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Vi ska se hur långt jag kommer. Jag kanske blir fast där någonstans. Upp i bergen.
Kommer till Grasse eller? Monaco, ja. Ah, kanske. Om du tar kustvägen till Monaco.
Ja, ja, det är ju jättenära. Det kommer nog fram och tillbaka. Men...
Du får inte köra fort på
det. Nej, det gör jag aldrig.
Där har jag bodde ju i Kaptai där någon gång. Jag var på Formel 1. Det är rätt fin kustväg mellan Monaco och Nice.
Ja, jättefint.
Inte motorvägen.
Men Monaco så här år så är kanske det tråkigaste stället i världen.
Nej, det är fint. Alltid fint.
Nej, det är inte alltid fint. Det är ju skithärligt på liksom när det är säsong. Men sen plötsligt så dör allting. Jag var där någon gång och så var det en fredagkväll och hade ingenting att göra med jobbet. Så tänkte jag, men jag tar en promenad ut. Och säger, någonting måste ju hända. Men det var ju som att gå i en spökstad. Det saknas bara de här stora rullarna av gräs som blåste fram längs gatorna. Men så, till slut hittade jag en restaurang som öppet och satt så där fyra pers där inne. Jaha, är det alltid så här? Ja, det är alltid så här dött så här år. Mm. Säger de.
Ja, det är inga människor där nu. Nu är de ute på, nu är de på andra sidan jorden när det är varmare. Mm. Nej, men det blir nog kul faktiskt. Det ser lite tråkigt ut bilen bara.
Leaf.
Ja.
Men måste det vara så roligt då?
Jag hoppas att de har fått till lite bättre ljudisolering så att det inte knakar och lever om. Så, utan det verkligen är tyst. Mm, man hör ju så mycket mer i en elbil när inte motorn stör. Utan då hör man allt annat gnissel. Mm. Så det är en utmaning för alla som bygger elbilar. Att ta bort allt gnissel och knak.
Jag lovar att skriva om detta på måndag på sajten. Ska vi läsa om Nissan Leaf.
Ja. Bra då. Då tack. Får vi tacka för oss, va?
Ja, tack för idag.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.